Vissa nätter sover man bättre, andra nätter sover man sämre. Och vissa nätter när man sover dåligt ska man ändå upp på morgonen och predika. Så med den inledningen så vet ni om jag är lite seg och sluddrar lite på orden och allt vad det kan vara. Men Gud är här. Och nu står vi ju här igen i startgroparna på ett nytt år, år 2025. Vad kommer vi möta det här året? Vilka nyheter kommer vi nås av? Jag fick igår till exempel veta att nu har min syster fått barn, så jag blev moster igen. Så Elna har kommit till släkten, det är min farmors namn. Vi har väntat på en Elna och äntligen blev det så. Ja, vilka nya människor kommer vi få möta som kommer bli del av vårt liv? Och vilka kommer vi få säga farväl till? Det hör ju till livets gång. Den som lever får se, som man säger. Och kanske så har vi ju de senaste åren, i alla fall jag, i samband med både pandemin och krigsutbrott och annat, så har man lärt sig lite mer kanske att man inte kan planera helt fullt ut hur ett år kommer se ut. För saker utanför våran kontroll kan hända och händer, och det påverkar ju vardagsliv och skiftar ibland förutsättningar i tillvaron. Det gäller ju både på en större skala på världsscenen, men även i våra privata och personliga liv och i våra familjer. Det kan hända oförutsägbara grejer, både det som kan vara utmanande och svårt, men också det som kan bli till ny källa av glädje och liv. Och Bibeln talar ju även om att det faktiskt pågår en kamp i tillvaron. Och en stor del av denna kamp mellan gott och ont som vi också indragna i, det handlar ju också om vad som är sant. Johannes 8:44 så säger Jesus så här om djävulen. Att han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger så talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Han ljuger, det är liksom djävulens grej. Han som vill stjäla, förgöra, splittra, använder strategin av oftast välplacerade lögner. Och ni som känner till syndafallsberättelsen i första Mosebok 3 kapitel, så har man ju också det här ormen som frågar, har Gud verkligen sagt det där? Är det verkligen sant det som Gud har sagt? Eller hur? Djävulens taktik är ofta att försöka så in lögner i oss som får oss att tvivla på Gud. Och när vi på olika sätt utsätts för prövningar i tillvaron, så brukar ofta sanningar om Gud och om våra liv ifrågasättas. Är Gud verkligen den vi trott att han är? Underhåller han oss saker? Bryr sig Gud verkligen om mig? Kanske känner ni igen de frågeställningarna i olika skenet i era liv. Men den bästa gåva som vi har fått som hjälp att leva livet i den här tillvaron då, som emellanåt präglas av kamp, det är den heliga ande. Och i kontrast med djävulen som beskrivs som lögnens fader, så beskrivs ju den heliga ande som sanningens ande. I Johannes evangeliet så förbereder Jesus lärjungarna inför att han fysiskt inte kommer vara kvar hos dem så länge till. Och han säger så här i kapitel 14 i Johannes, vers 16 och framåt. Att jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den ska vara kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och vers 26. Hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger, så känn ingen oro och tappa inte modet. En av den heliga andes, sanningens andes uppgifter verkar ju vara att påminna oss om vad Jesus har sagt. Att lära oss och påminna oss om vad som är sant. Det Jesus säger är sant om Gud, om tillvaron som vi lever i och vår plats och vår uppgift som människor i Guds skapelse. Vi människor tenderar att glömma lätt. Och glömskan beskrivs ibland som trons fiende. Vi behöver ständigt påminnas om saker och ting. Påminnas om det som är sant. Och när jag gick på Örebro missionsskola, som det hette då, ALT, så kom jag ihåg att när vi pratade om predikan så sa de att som predikant så ska man inte nödvändigtvis tänka att man ska hitta på nya saker att säga. Utan det är oftast en god ordning att slå på grunderna på sanningar, slå på samma spik flera gånger. Det är oftast det vi behöver höra. Och det är extra bra en sån här terminsuppstart när det är köret med mycket annat. Då kan man återanvända till saker som har sagts innan som fortfarande är bra. Så låt mig återvända till tre påminnelser eller tre sanningar. Som jag tänker att vi kan luta oss mot, ta avstamp ifrån och ta med oss in i det nya året och tiden som ligger framöver. Oavsett vad som möter oss. Och det första jag vill säga är det här att Gud älskar oss. Gud älskar dig, Gud älskar mig, Gud älskar oss. Har man växt upp i kristna sammanhang så har man troligtvis hört detta flera gånger. Eller det hoppas jag att man har hört. För det är ju något grundläggande i den kristna tron. Gud älskar oss och det är sant. Det är också någonting som ofta prövas, tror jag. Det är oftast där ibland fienden försöker så in tvivel. Är det verkligen sant att Gud älskar mig när det där händer? Eller när det där inte händer? Är det sant att Gud älskar? Jag tror att det är sant även då. Och i Bibeln så beskrivs ju korset som det yttersta beviset på Guds kärlek. I 1 Johannes 4, vers 9-10 så står det så här. Att så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det fantastiska och ibland ogreppbara som Jesus gjorde på korset visar att Gud älskar oss var och en. Att Gud vill oss väl. Han vill ge oss sant liv. Och Gud älskade oss innan vi ens visade honom något intresse. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet, att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Tycker jag det finns en ordning i den kristna tron som är värd att bevaras och slå vakt om. Och det är att det börjar alltid med Gud. Det börjar alltid med vad Gud har gjort och vad han gör. Att Gud har älskat och älskar oss. Det börjar med att vi tar emot det Gud vill ge. Vi är faktiskt främst mottagare som sedan inbjuds att gensvara på det och ge vidare det vi tagit emot. Och jag tänker att vi som följer Jesus behöver bli bra på det här med att ta emot Guds kärlek. Vi behöver det för våra egna liv. Jag tänker också att den här världen behöver det. För det har betydelse att vi lever och tar emot Guds kärlek, lever älskade av Gud. Inte bara för vår egen skull. Jag brukar ibland leka med tanken också att det kanske finns ett nära samband mellan att ta emot Guds kärlek och att ta emot den heliga anden. I Romarbrevet 5:5 så står det att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Att låta sig fyllas med mer av anden, det är kanske nära förknippat med att också ta emot Guds kärlek. Jag tror att vi behöver mer av anden för att leva våra liv i den här tiden. Och för det uppdrag som Gud också har gett oss i våra familjer, på arbetsplatser, församling och så vidare. Så jag tänker att vi behöver bli bra på att ta emot Guds kärlek. Och jag tror också att det ärar Gud när vi tar emot den kärlek som han vill ge oss. Det räcker ju oftast inte bara att höra att Gud älskar oss. Jag tror att vi ofta behöver få uppleva eller erfara Guds kärlek på olika sätt. Så att den här vetskapen att Gud älskar oss får göra den här vandringen från huvudet ner i hjärtat. Och sen kan liksom pumpas ut i hela vår varelse och färga livets alla delar. Ett sätt att skapa en form av landningsbana för Guds sanningar i våra liv. Det kan sägas bland annat vara att meditera. Att ge möjligheten att låta sanningen om att Gud älskar oss få rota sig stadigare i våra liv. Och det kan man göra på olika sätt. En är ju att memorera och meditera över bibelord som faktiskt talar om Guds kärlek. Som man sen kan återkomma till och plocka fram vid behov. Guds ord lär oss ju även att Gud alltid är närvarande med sin kärlek. Eller som det står i Psalm 23, att hans godhet och nåd följer oss varje dag. Eller förföljer oss, kan man översätta det till och med. Så en övning där man kan göra när man mediterar är ju att be den helige ande att visa hur Gud i praktiken har visat sin kärlek i ditt liv. Hur var Gud närvarande med sin kärlek? Ett tips är ju att göra som Sofia gav tips. Att man samlar tackämnen under året och sen kollar på dem efteråt. För det ger ju också glimtar. Det Gud har varit närvarande med sin kärlek. Han som är alla goda gåvors givare, eller hur? Jag brukar vid varje årsskifte ändå blicka tillbaka på året och så här, vad är jag tacksam för? Vart har det glimmat till ordentligt? Och också liksom erkänna att det här är ju också ett tecken på Guds kärlek och omsorg i mitt liv. Vi har ju inte blivit lovade att slippa smärta här i livet. Men Gud har alltid lovat att han kommer vara med oss. Att få se och erfara att Gud är där med oss mitt i det svåra, det gör ju oftast hela skillnaden. Även om det inte kanske går över på det sätt som vi alltid skulle önska. Så samla på tillfällen, tacksägelseämnen. Eller kanske har du något tillfälle där du kommer ihåg att du på ett särskilt sätt upplevde att Gud älskar faktiskt mig. Jag brukar försöka samla på de minnena, för de kan man också återvända till. När tvivlarna kommer att det som var sant då, det är ju fortfarande sant nu. Men jag tänker att det är viktigt att vi lever som de älskade Guds barn vi är. Att vara älskad och att börja där. Och att värna om att inte låta lögner om Guds bristande kärlek gentemot dig och mig få fäste. Så det andra jag vill också säga, det är ju det som Sofia och där nämnde i början, att Gud är trofast. Gud går att lita på. Gud är konsekvent i sin karaktär. Han är trofast, alltid trogen. En klippa som aldrig sviker. Berget under våra fötter. Stadig. Det han lovar håller han. Psalmisten uttrycker det så här i psalm 33 och 4, att Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. Och när vi möter utmaningar eller lidande och olika slag, så kan det också få oss att ställa frågan om Guds karaktär och löften. Och det är inget vi ska se ner på, tänker jag, när frågor dyker upp eller fördöma. För Bibeln rymmer ju också sådana erfarenheter. Att vända sig till Gud med klagan som uttrycks till exempel i många av psalmerna. Det är ju också ett legitimt sätt att bemöta lidande som vi möter i våra liv eller i vår värld. Det är ett sätt att protestera mot att saker och ting som händer som inte borde få hända på något sätt. Det är ett sätt att bearbeta känslor ärligt. Ett sätt att bearbeta känslor där man ärligt får uttrycka både sorg och ilska och besvikelse och sätta ord på den förvirring som man kan känna när saker händer eller inte händer. Jag slås ofta av den råa ärligheten i psalmer när man läser den. Och så ibland kan man tänka, kan man verkligen uttrycka sig så där? Har ni stött på något sånt? Slå barns huvud mot klippan är en klassisk grej som jag vet inte om man vill önska på en fiende. Men det kanske är bra att Bibeln inte skrevs i en kontext som vi ibland lever i, där man lägger lock på känslor. Som vi i västvärlden har en tendens att göra ibland. Ärlighet är viktigt. Och i många gånger i psalmer och även i klagosalmer så slutar det ju ofta med att man ändå håller fast vid Guds trofasthet mitt i det, även om man inte förstår. Och klagovisorna, den som heter klagovisorna av en anledning, mitt i där så möter vi ju den här versen i kapitel 3, 22. Efter massor med klagan och fortsättning klagan så står det så här: men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Jag önskar att jag skulle kunna få ha en sån lutning mot Gud. När man alltid vänder sig till honom. Även när saker händer som man inte förstår. Att man både riktar sin klagan till honom. Och inte bara klagar till alla andra. Utan riktar också sin klagan till honom. Men också vårt hopp till honom som förblir trofast. Att klamra sig fast vid honom och hans löften som ett ankare i livet. När det också blåser upp till storm emellanåt. Att luta sig mot Gud. Så låt oss träna oss i tilliten till Guds trofasthet. Försöka anta en hållning i livet där vi lutar oss mot Gud i allt. Jag tror att det är ett hållbart sätt att leva. Det är värt att sätta sitt hopp till Gud. För han är trofast och Gud går att lita på. Även när vi inte alltid har hela bilden. Jag har en önskan att om det är så att jag får bli gammal vid tår, så önskar jag, har jag någon sån här idealbild, att jag skulle vilja vara en gammal tant som bodde inom byn någonstans där barnen i byn kom förbi på fika, men också för att man visste att hon där, hon ber för oss. Jag skulle vilja bli en bönetant om jag får leva så länge. Det kanske inte är något som händer automatiskt när man fyller en viss ålder, tror jag. Så man får träna på det under hela livet och kanske når man sin peak där för 80 år, jag vet inte. Om man får leva så länge. Men det här med bön är ju det sista jag vill påminna om. Att Gud hör bön. Låt oss hålla fast vid det. Eller som Matteus skriver, att be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta på dörren. Så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finna, och för den som bultar ska dörren öppnas. Eller be och fortsätt att be, som originaltexten kanske mer kan översättas som. Be inte bara en gång, utan fortsätt att be och fortsätt att be. Och bön är ju en spännande grej och ibland en, ja, mycket frågor också kring varför och varför inte och sådär. Men det här med förbön är ju, tror jag, någonting långt mer betydelsefullt än vad vi kanske ibland anar. I första Timoteusbrevet 2:1 så skriver ju Paulus att först och främst så uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Det är bland det viktigaste, tror jag, som vi har uppdrag att göra. Och vi kan ju inte kontrollera Gud i bön, för Gud fungerar ju inte som en form av automat där man stoppar in en bön och får ett bönesvar tillbaka. Men Gud tillåter ofta våra böner att få ett inflytande över hans handlande. Gud vill verka tillsammans med oss och genom oss. Vi är Guds medarbetare, som det står i Bibeln. Och vi har förmånen att i bön få arbeta tillsammans med Gud för att styra också vilket utfall olika händelser får. Det är ju en fantastisk inbjudan och möjlighet med ett visst mått av ansvar. Kanske är det så att det finns fantastiska saker som kanske bara kommer hända om vi faktiskt ber om det. Och det kanske finns fruktansvärda saker som kommer finnas kvar om vi inte kopplar ihop vår vilja med Guds vilja och ber att det ska få ett slut. Det här är inget pekfinger som säger att vi borde be mer. Det här borde. Känslan är ju mer oftast ett hinder än en hjälp. Men det är ju en stor inbjudan. Gud hör bön och Gud älskar att få lyssna till våra böner. Och vi kommer att få se mer bönesvar om vi ber mer. Det är en stor inbjudan. Och jag vill tro att Gud också hör alla våra böner. Han glömmer inte bort vad vi har bett honom om. Han minns varje bön du har bett. Han minns varje bön jag har bett. Och jag vill tro att Gud också verkar aktivt för att ge oss bönesvar. Och en del svar får vi i detta livet. Och en del böner samlas ihop och får sitt stora bönesvar vid tidens slut när Gud ställer allt till rätta. Men varje bön och suckan och tår är inte bortglömd av Gud, utan det tar han emot. Så låt oss be att Gud skulle på nytt förlösa en form av bönens ande i oss. Och ge oss en större tro och förväntan på att Gud förmår att göra till och med mer än vad vi kan begära och tänka. Och låt oss också bära varandra i bön. Bära församlingen i bön. Och be att Gud också skulle lägga en nöd i våra hjärtan. Att be för människor och situationer i vår närhet. Och vår stad och utöver vår värld. Så, nu ska jag försöka avsluta här då. Jag vet inte vilka känslor du bär med dig in i det nya året. För mig har det varit en blandning av oro och förväntan, av det finns uppgivenhet ibland för vissa saker, men också en nyfikenhet. Allt med det så får vi komma till Gud. Jag använder ibland en böneapp som stöd för bön på morgonen. Och kring nyår så var det en fras i den formen som fastnade hos mig. Att istället för oro, låt oss gå in i det nya året med tillbedjan. Eller istället för rädsla, låt oss tro, aktivera vår tro och vår tillit till Gud. Det är det jag vill hålla fast vid när jag går in i året, oavsett vad som möter oss. Att tillbe Gud för den han är stor, han är god, han älskar oss. Han håller världen i sin hand. Och att återigen få sätta min tillit till Gud, vad som än händer. Vi vet ju inte exakt vad som kommer möta oss det här året. Troligtvis blir det ju en blandning av dagar av glädje och dagar av sorg, som psalmen säger. Och dagar där mitt emellan. Men oavsett vad vi möter, låt oss få hålla fast vid och ta avstamp ifrån och ta med oss det här in i det nya året. Att Gud älskar oss. Låt oss försöka leva älskade det här året. Och Gud är trofast. Gud går att lita på. Så låt oss öva oss i den här lutningen mot Gud. Och Gud, han hör bön. Så låt oss våga be mer. Och våga be större böner. Tänk om man skulle våga det. Ja. Ska vi be tillsammans? Ja. Tack livets Gud, du som har gett oss våra liv som vi får leva i den här världen, i den här tiden. Och Gud, du som håller allt i din hand, du som känner vår historia och vår framtid. Tack att vi får gå in i det här året med att tillbe dig, lyfta vår blick och påminnas om vem du är. Du är god, du älskar oss, du älskar den här världen, du är trofast. Du hör våra böner och du vill samverka med våra böner i den här världen. Jag ber helige ande att du som är sanningens ande, att du skulle påminna oss igen om vad som är sant om Gud, om oss, om den här världen och vår plats i den. Kom och visa oss ännu mer om Guds kärlek och trofasthet. Vi inbjuder dig, helige ande, att verka ibland oss den här stunden. Vi signar den här ingången i det nya året. Och tack för att du håller oss och våra liv i dina händer. Amen.